Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hej, hallå!
Hallå!
Välkomna till Goda Samlaget.
Ja, det ska ni vara. Det här är Frallan.
Och det här är Isa.
Och ni har kommit till podden Det Goda Samlaget.
Ja, och vad handlar den här podden om?
Jag som ska säga nu?
Mm.
Oh, vad läxigt. Det handlar om sex och relationer, inom parentes fria relationer. Mm. För att vi försöker att se lite grann utanför tvåsamhetsnormen. Även om vi kanske inte praktiserar det så aktivt at the moment.
Men vi pratar om det i alla fall.
Ja, just nu praktiserar vi ingenting alls.
Nej.
Eller någonting. Avhållsamhet.
Det är väl någonting.
Ja.
Det är väl någonting om någonting.
Det är väl någonting om någonting. Ja. Men vi pratar också sex för att det är lättare ska bli... Säg det du.
Och det här gör vi för att det ska bli lättare för er att snacka sex.
Varsågod. Så snälla.
Förra avsnittet, tack för det. Så vi tillägnade nästan alltid åt mig.
Ja.
Det var härligt. Men, och då pratade vi faktiskt ingenting om hur det går ditt lilla liv.
Nej.
Det var inte meningen att förminska det där.
Jo, lite grann. Ja. Och, du tänkte det lilla livet.
Ja, det lilla livet.
Ja, utifrån sexrelationsperspektiv så är det ganska lite.
Men det ska vi göra nu, tankar som sker angående barn.
Ja, ja. Precis. Ja. Och vi ska ju ha hjälp med det.
Mm.
För att jag vet ju inte vad jag pratar om.
Vad är ens barn?
Nej, precis. Men vi ska ha med oss Silla från Jag vill ha barn.
Ja, välkommen
hej.
Hit. Hej, det var så tjugo. Ja,
det var väldigt intressant att sitta och lyssna på ert intro.
Ja, det var väldigt rörigt.
Jag är så van att det alltid är jag som ska driva. Det var väldigt spännande.
Men välkommen hit, jätteglad att du är här.
Det är väldigt spännande att vara här.
Ja.
Vi brukar alltid fråga våra gäster, vem är du och hur ligger du?
Vem är jag och hur ligger jag? Alltså jag frågar också mina gäster den första delen av den frågan. Och då tycker jag det är så intressant om man väljer att prata om sig själv som privatperson eller vad man gör.
Mm.
Och nu får jag ju chansen att göra det.
Mm.
Så då tänker jag att jag ska börja med att säga att jag är en ganska glad person. Som försöker ägna mig åt att fylla mitt liv och andras liv med glädje.
Åh, härligt.
Det är liksom mitt... syfte här på jorden.
Okej.
Typ.
Wow.
Sen är jag terapeut.
Mm.
Jag är mamma till lilla Liv.
Apropå
lilla Liv som vi pratade om precis. Som är 4 månader precis fyllda.
Wow.
Så det är ju ganska stort och nytt i mitt liv.
Grattis.
Tack. Jag har kämpat för att få henne länge.
Mm.
Jag har skaffat henne själv. Självstående mamma som jag brukar säga istället för ensamstående mamma.
Snyggt.
Självstående.
Det är ganska fint faktiskt. Jag har varit 10 gånger i Danmark och försökt bli gravid och sen slutade det med att jag åkte till Sankt Petersburg i Ryssland.
10 gånger.
Oj, vad man vill ställa följdfrågor på det här.
Mm, det kan man
göra.
Ja, men vad får jag göra det nu?
Ja. Nej,
eller ska vänta tills
eller ska jag göra min
kör din grej, gör din grej.
Jag vet inte om den kanske var klar typ.
Men hur ligger du då?
Ja, förlåt. Det var ju det som det ni undrar mest såklart. Jo, men alltså 4 månader efter en vaginal förlossning är man lite försiktig.
Ja.
Kan jag säga. Jag har ju en kille också då.
Det verkar så förvånad.
Ja, men det är ju väldigt förvånande. För jag hade ju så att säga bestämt mig för att nu var det skaffa barn dags. Och då tänkte jag att det blir typ 3 år utan ligga.
Mm.
Men han dök ju upp när jag var höggravid.
Okay. Hur höggravid?
Alltså, jag var i 6:e månaden.
Oj.
Jag var väldigt höggravid. Så gick jag på en Tinder-date för att
jag ville ha... I sjätte månaden?
Ja.
Alltså det här ska jag fråga mer om sen.
Alltså, du tindrade med
det? Femte månaden, nu måste vi räkna här. Ja, femte månaden var det. Ja, alltså grejen, det är lite fräckt, men jag tindrade för att jag ville ha stories till podden. För att vi då hade testat att vad händer liksom om man inleder en chatt och sen så liksom gillar man någon och sen så kommer man till att man ska ses. Och då berättar man att man är gravid. Och vad får man för reaktioner då?
Wow,
och så hade vi liksom pratat om det i podden och också haft en historia vad jag berättat. Jag hade då chattat med en kille väldigt länge och liksom han drog hela tiden ut på att vi skulle ses. Och så till slut så sa han så här, vet du, det är en sak jag måste berätta. Och då sa jag, det kan vara något som jag också måste berätta. Så, och
eventuellt.
Då så sa han, jag bor i Västerås. Och jag sa, jag är gravid. Sen hördes vi aldrig mer. Och det här berättade jag med
podden. Det är ändå värre att bo i Västerås.
Tycker du? Det är jättekul. Han tyckte inte det. Kanske. Eller så kanske han gjorde det, jag vet inte. Men då, det var, vi fick väldigt mycket gensvar på det efter jag hade berättat det i podden. Så då när jag bestämde mig för att jag skulle stänga ner Tinder, så sa Annika Leone, min då, vi hade ju podden tillsammans då, så sa hon, men gå in och skaffa dig lite manlig bekräftelse här nu, mjölka det liksom, och några stories till podden. Så då satt jag med en söndagkväll, chattade som en dåre med alla, liksom, alla så här gamla matcher som låg där. Och så var det en kille som var väldigt trevlig där, så vi chattade fram och tillbaka. Och så till slut så frågade han om han inte kunde förbjuda mig på ett glas vin. Och då sa jag, jo, men det är en sak jag måste berätta. Och tänkte, nu kommer jag få min roliga story. Och så sa han, jaha, vadå? Och då svarade jag att jag är gravid. Och du vet, man märker ju om de svarar direkt eller om de liksom, men då svarade han direkt där. Då tar jag tillbaka det där med ett glas vin, för jag bjuder på något alkoholfritt. Proffsigt svar.
Ja, verkligen.
Så då tänkte jag, som att han här måste jag ju gå och träffa. Så gick jag och träffade honom. Och hans ingång var väl att han har varit ihop med samma person i nästan 20 år. Och hade precis börjat dejta och tyckte liksom att det inte gick så bra. Och var lite läskigt och obehagligt och allt möjligt. Och så hade han inte riktigt tyckt att det hade flugit så mycket i chatten som det gjorde med mig. Så jag tänkte att jag kan inte bli ihop med henne, men jag kan ändå gå och träffa henne. Så att vi...
Han tänkte nog så, han kan inte bli ihop.
Nej, det gjorde han inte. Det är nog min efterkonstruktion faktiskt. För jag vet att han blev sur på mig när jag sa det i min podd. Så han gillade nog mig, så ska det nog. Men han måste ju ändå haft i bakhuvudet, tänker jag, att man kan inte bli ihop med någon som är högre.
Hade han gravid sen förut? Eller hade han barn sen
innan? Han har tre barn sen innan.
Okay.
Men det var ändå så här intressant, tycker jag, för alla möjliga olika dejter jag har varit på i alla år och alla typer hur man har blivit ihopparad och Tinder och liksom ända bak till Badoo-tiden som jag har varit med på. Så var det verkligen, kände jag så här när vi såg, så att det här är ju inte något upplägg att vi ska bli ihop liksom. Vilket ju alltid är annars. Eller ligga eller bo ihop liksom.
Det
här
den...
var typ så här, inte något av det, utan vi ska ju bara ha trevligt. Och då, vi har ju varit ihop sedan den stunden liksom.
Åh, vad fint. Så fint.
Det är lite fint faktiskt. Så nu, vi har hängt ihop nu i typ 7 månader.
Tackar du då din poddkollega för att hon sa?
Ja, absolut. Jag brukar säga att det är hennes förtjänst faktiskt.
Så fint ju. Men också så, det är så, jag tänker också att, alltså det är inte riktigt som så här, jag tycker det kan bli stört till folk så här, när det minst anar det, då det händer. Då du inte söker efter det, då det händer. Alltså jag blir lite provocerad av det, men det är ju lite den grejen också, att du också,
alltså,
var så
här, tro mig, jag har blivit så provocerad av det. Och, och trots att jag är terapeut och vet att det är sant, så har jag ändå tänkt att det är bullshit.
Men varför är det sant?
Jo, men att det är ju, om jag ska utgå från mig själv, så är det ju så att det hände ju någonting med mig när jag blev gravid. Helt plötsligt så fanns det ju någon annan i min kropp som jag måste värna om. Och då värnar man ju också om hur man själv blir omhändertagen av män. Och jag har ju sökt mig till män som kanske inte värnar om mig, utan har mer fokuserat på vad jag ska leverera och hur jag ska vara rolig flickvän och liksom allt det där.
Måste bara, jag pratar så ofta om det lilla barnet.
Ja, exakt.
Alltså med ens egna lilla barn. Jag ska alltid tänka att hon ligger där inne som ett barn. Ja, så viktigt. Så jävla fint.
Det var precis det jag skulle säga. Utifrån det terapeutiska perspektivet då, så har ju alla sitt inre barn.
Ja, precis.
Och mitt inre barn har liksom väldigt låg självkänsla och blev bortvald av min pappa och liksom vill ju bara ha manlig bekräftelse. Och, och då söker man ju sig till män som kanske är bra på det i stunden och också gärna män som man kan få rädda.
Ja. Varför gör man det?
Jo, men för jag kunde ju inte rädda min egen pappa och min relation med honom och så.
Ja, just det.
Så då vill jag ju, och det försökte jag ju genom hela min uppväxt. Så då, och då är det det som kroppen kan. Då, man gör ju det som sitter i kroppsminnet, tyvärr.
Ja.
Även om man vet att det är fel.
Kan man också liksom, eller det kan man väl, att man gör det man, om man har saknat sin pappa.
Ja.
Då känner man att man saknar sin pojkvän även fast den finns där, typ.
Ja, alltså, eller? Jag skulle säga att man brukar prata om att man har olika scheman, alltså mönster typ. Och om man saknar sin pappa eller blir bortvald av sin pappa, då har man ju det övergivenhetsschemat.
Mm.
Och då känner man ju sig övergiven även om man inte är övergiven.
Mm.
Och har svårt att lita och så. Så jag har ju det schemat super.
Isa
super
räckte upp handen, alltså. Syntolkning.
Ja.
Så även fast jag är så landad som jag är och gått igenom vad jag gått igenom och är utbildad terapeut, så sitter ju schemat kvar där. Och sen kan man också hjälpa sig själv ganska mycket genom att ta reda på hur gammal ens inre barn är på ett ungefär.
Oj, hur gör man det?
Ja, men det får man ju gå lite i terapi för att göra, tror jag. Men det handlar ju lite om när traumat har skett. Nu är det ju inte alltid ett så supertydligt trauma, utan det kan ju vara liksom också ett mönster hos föräldern, eller hur det är. Men för mig har jag liksom efterkonstruerat om det är sant eller inte. Spelar inte mig så stor roll.
Nej.
Men liksom mitt inre barn är ungefär 4. Och då vet jag också att jag reagerar som en 4-åring. Så då kan jag liksom läsa in att okej, vänta nu, den här reaktionen som jag har här nu, det är ju inte min vuxna.
Nej.
Utan det är ju 4-åringens. Och på det sättet kan jag liksom separera mig från den där övergivenhetskänslan.
Men Isa, för du vet väl ungefär när ditt trauma...
Ja, min pappa dog när jag var 3,5.
Ja, du ser.
Jag beter mig som en...
Ni är typ jämnåriga då?
Mm. Mina föräldrar skildes när jag var 4. Det är det som är mitt.
Men för tänker jag såhär, så då skulle jag kunna bli hjälpt av att typ så läsa utvecklingspsykologi och läsa typ vad behöver en 3,5-åring? Eller hur agerar en 3,5-åring? Ja.
Gud, alltså jag har typ lärt mig mer av dig på den här lilla stunden än från alla psykologer jag någonsin har gått till.
Yay. Okay,
men
då
det är ju också
förlåt,
takes one to know one. Det är ju superlätt om man också har samma schema. Men jag tycker jag är terapeut inom en teori som heter psykosyntesteorin. Och det lyxiga med den är att den tar liksom lite det bästa ur alla andra teorier. Så att dels då att man jobbar med schematerapi och liksom då lokaliserar vilka sådana här scheman man har. Och sen jobbar man med KBT som de flesta andra psykologer kanske som du har gått till gör. Men det som blir med det är att man måste ju också ta reda på var det kommer ifrån. Man kan inte bara ändra beteendet om man har ett sånt starkt beteende. I min åsikt. Det finns de som inte tycker.
Gud, så spännande.
Ja, extremt.
Alltså,
vi kom långt ifrån det här med barn.
Och nu känner jag som är mig som en party pooper, för nu tänker jag att vi ska prata om våra fittor.
Ja, precis.
Ja. Det är också en standardfråga.
Ja, precis, en standardfråga. Vi tänker att den frågan borde bli lite lättare att
ställa.
Ja, exakt.
Får jag fråga en fråga då?
Ja.
Är fittan vedertagna begreppet som vi använder?
Ja, vi har kommit
har ni diskuterat
i den här podden.
Det liksom...
Ja, vi gjorde det i början. Minns jag, för att jag sa typ fruffin i början.
Ja, du kunde inte säga fitta, så det var lite som ett också KBT liksom, att man skulle lära sig att säga fitta. Men jag tycker att fitta är ganska bra ord, för att det liksom känns mer som en helhet. Jag tror att Wolverine Kos, Jenny Kos, som jag liksom tycker preach, som är så bra, jag tror att hon brukar prata om vulva. Att det är som hela alltet.
Men det känns mer som det inuti för min...
Nej, det är väl mer utanpå.
Ja, det kanske är.
Vagina
inuti. Och vulva tycker jag låter så himla... Alltså förlåt Jenny, men jag tycker att det låter lite som en så här trumterapeut typ. Eller som en shaman pratar om. Någon så här väldigt så här kvinnlig, blommig person pratar om vulva.
Det blir lite flummigare.
Ja, precis. Jag tycker att fitta är ganska så här... Det är ganska spot on, det är snyggt, det är... lagom
och lite
hårt.
Provocerande liksom. av någon anledning.
Mm. Och liksom, jag vet inte. Om jag ska säga till någon så här, kan du slicka min fitta? Jag ska inte säga, kan du slicka min snippa. Vulva?
Ja, nej.
Min slidmynning.
Men snippa skulle jag kanske... Jag har aldrig använt det, men...
Alltså jag har ju ganska mycket kompisar som är i branschen, så att säga. Är barnmorskor och jobbar på ungdomsmottagningar på RFSU och så här. Och de säger ju allihopa väldigt unisont. Snopp och snippa är för barn, punkt.
Ja, men precis. Jag tänkte precis säga att jag skulle nog säga det till mina barn. Ja. Det känner jag.
Och det är ju så fint att det faktiskt finns nu för tiden. För det fanns ju inte när vi var. Eller vi ska inte dra oss över samma kamp, för jag är nog äldre än vad ni är. Men när jag var liten fanns det ju inte. Då pratade man ju om där nere.
Ja, springan. Ja, exakt. Pappa.
Ja.
Springan, det är inte alls nice.
Nej, okej. Okay. Men du får, hur vill du att vi ska kalla ditt kön?
Jag är helt okej med fittan. Men, men jag blev nyfiken när jag tänkte på att jag skulle få den frågan.
Ja, men bra.
Nej, alltså, och tror att jag lite barnsligt i band liksom lindar in det.
Okej.
Okay. Ja. Vagina.
Ja, vajayjay kan jag också säga.
Och håller på så här, ibland slinker ordet fiffi också.
Ja, samma här, men det känner jag känner mig jättesvennig banan. Östermalm känner jag så här fiffi.
Men fiffi, jag tänker att det skulle kunna vara så här att jag har lite olika stämningslägen. Typ så här, ja men så här, slicka min fitta typ i så här
slicka
sexläge.
Fiffi. Slicka fiffi.
Men om jag typ så här ska prata, men jag skulle kunna prata om att jag till exempel nu, om ni skulle fråga nu hur min fitta mår, så kan jag berätta då alltså så här, ja, då ska jag kanske prata om att som att så här, min fruffy, eller som för att det har håller på att spara ut könshåret, eller spara ut, inte som att jag ska klippa och spara håret.
Alltså, det, men du menar att benämningen förändras i hur frisyren
förändras? Ja, lite grann. Aha, hur sådär. Eller typ att jag skulle kunna prata om jag till exempel skulle ha fått svamp, eller typ att jag är lite ont någonstans. Då skulle jag kanske lite gullare uttryck, så kanske kunna säga då fiffin, eller sådär.
Jaha, ja, vad intressant.
Eller... ja, men jag vet att jag har använt något annat sånt uttryck när jag inte känt mig helt kry. Då, att det, då har jag lite...
Då är det inte värd att kallas för fittan då.
Men det är mer som att...
Då är det lite mer ynklig.
Ja, men då är det inte så sexuell. Då har det fått som en annan roll. Då blir jag lite sjuk. Okay. Ah. Lite som att man är lite ömklig och då vill man liksom bli lite så här...
Vad säger man då? Vad är den gulligaste ordet? Lite efter dagsform alltså.
Fitty kanske skulle jag kunna säga.
Ja, det har jag hört dig säga.
Det är ganska bra.
Ja, fitty.
Ja, fitty mår inte så bra.
Fittis har jag också sagt.
Ja.
Ja. Okej, men
så lite som kärt barn har många namn.
Ja, helt enkelt.
Vad heter din fitta idag?
Ja, men lite så här fruffy. För att jag, som sagt, i och med att jag inte dejtar nu då på min dejtpaus fortsättningsvis, så tänker jag att du ska passa på att liksom, jag har inte haft så här långt hår som jag har nu. Alltså jag kan inte minnas.
Det skrattade jag åt när jag hörde ert förra avsnitt. Jag vet inte vem av er var som sa det, men så här, om man hade bestämt för att man ska gå ut men inte ligga. Så liksom inte raka några ben och inte så, den strategin har jag ju hållit på med.
Ja.
Att liksom försöka övertala mig själv.
Och sen, ligg inte med någon.
Och sen när man ändå liksom bryter det, så blir det ju liksom dubbelt värre på de här stället. Ja, jättekonstigt.
Ja, exakt.
Men jag kände väldigt igen mig.
Ja.
Men för att då berätta klart, så tycker jag att det är ganska obehagligt. Alltså jag trivs inte helt bra med det långa håret. Av någon anledning så är jag så himla bestämd i mina övertygelser, så nu ska jag inte fortsätta med det här. Men jag tycker liksom att det känns som att det blir, ja, men det känns som att det är lite, blir mer typ lättare irriterat än när jag har rakat.
Det borde ju ha motsatt effekt. Det borde ju liksom hålla om hela. Ja, precis.
Nej, jag tycker liksom att det blir lite instängt typ. Jag känner mig som typ Chewbacca.
Ja, roligt. Ja, men du är cool som gör det.
Hur mår din fitta, Isa?
Den mår bra. Jag har precis fått mens. Och jag fascineras över varje gång... Alltså jag får mens på dagen när min app säger att jag ska få mens. Alltså extremt regelbunden cykel.
Det är bra.
Ja, det är jättebra.
Nu kan jag, jag ska inte säga någonting.
Men sitter jag och ljuger?
Nej, jag blir bara väldigt förvånad. För det är inte så det låter utifrån att du har haft så himla...
Nej, det är bara att jag har haft... Jag inte har kollat på den där jävla appen. Det är inte att... Sen har jag ju kollat och tänkt, oj... Nu låg vi fel. Ja, och så har jag blivit gravid.
Okay.
Ja, det är att jag är strulig. Mm. Men här nere så sköter det sig.
Ja, och det är ju lite triggervarning att Isa faktiskt har blivit så lätt gravid. Nu vi vet att det är så många som har svårt.
Och det är en något bra kan jag ju få i mitt lilla liv.
Fast är det bra när du blir ofrivilligt gravid?
Nej, det har det ju uppenbarligen inte varit. Men någon gång kommer det vara väldigt bra. Ja. Det ser jag fram emot.
Men hur är det med ändå grejen då?
Ja, den pågår fortfarande. Jag har endostämning. Nej, jag har varit kollat, men jag har verkligen alla symptom på det.
Ja.
Väldigt starka, de blir typ starkare och starkare. Och jag har varit kollat upp det, men det var inget fel. Men jag har också hört Elina som var här och snackade om sexleksaker. Hon hade samma historia och så sen hade de typ opererat och sett att hon hade jättemycket endometrios.
Man kanske ska gå till några fler läkare.
Mm.
Och det kan ju senare bli problem att bli gravid. Beroende på precis. Hur endometriosen utvecklar sig.
Ja. Ja, men jag ska gå och kolla upp det igen.
Mm. Jag bara, som mamma så här.
Ja, men jag älskar att bli omhändertagen. Så det här är bara superhärligt.
Ja, för du har ju övergivenhetsschemat.
Ja, precis. Ja. Och du har två mammor som sitter där.
men det är en pappa jag behöver. Hur mår din fitta, Silla?
Ja, men den mår ju liksom under omständigheterna bra. Jag födde ju då en vaginal förlossning för 4 månader sedan.
Ja.
Och också en ganska så snabb sådan.
Okej.
Och också helt utan bedövning.
Är det vanligare när man är... Det känns ju hemskt att kalla det för äldre, men jag vet
det hur man är. Absolut. 43. Aha. Så jag är ju absolut en äldre mamma.
Första gångs förälder.
Det är dessutom det. Mm. Nej, det är inte alls vanligt. Jag var ju väldigt säker på att det skulle bli kejsarsnitt. Just för att jag är då i riskgruppen för om man inte vill behålla barnet för länge inne och sådär. Och sen så fick jag också havandeskapsförgiftning som det också det är det högre risk för om man har gjort assisterad befruktning.
Okej.
Okay. Alltså IVF eller som jag då har gjort en embryoadoption.
Det är ett fint ord.
Krångligt. Ja, det är ett fint ord.
Det har varit ett ägg och ett sperma.
Ja, precis.
Sperma.
Jag har både, jag har alltså både donatorer av ägg och spermier. Så att min lilla liv är ju inte mitt genetiska barn.
Det är ju så fascinerande.
Det är ju också som man gör med surrogatmamma.
Nej, för då är det ju också någon annan som är gravid.
Jo, men alltså...
men du använder också en äggdonator. Så, då, så när du gör med surrogat, då är det ju liksom 3 personer inblandade. En äggdonator, en spermadonator och en bärare. Alltså den som de facto är gravid.
Ja, men har du ett ägg från någon annan och spermier från någon annan?
Ja.
Ja.
Spermier är ju svårt att få från
Jo, lite svårt.
Men jag har en rysk...
En icke-fråga, så att säga.
Jag har en väldigt generös, snäll rysk kvinna som har donerat ägg. Ja. Och en dansk man som har donerat spermier.
Gud, man vill veta så mycket om det här.
Alltså, men fråga på.
Jag vill bara börja med att säga... nu, det här tycker jag är så härligt. För vi märker ibland när vi får gäster där vi bara börjar babbla. Ja. Och då tappar man sina strukturen.
Ja.
Men det brukar gå bra. Isa är en fantastisk klippare.
Ja, då kanske jag ska också hjälpa till med strukturen och svara på den frågan färdigt då. Om hur fittan mår.
Ja, jag
fick förbi. Då var jag väl någonstans... Jag fick havandeskapsförgiftning, exakt. Ja. Och då är det också vanligare med snitt. Mm. Och sen så gick mitt vatten... Fast förlossningen kom ändå inte igång. Så jag hade en igångsättningstid. Och då tänkte jag att det kommer bli en lång utdragen igångsättning. Och sen ett snitt ändå. För jag kommer inte orka.
Mm.
Var liksom min föreställning. Och sen så då hade jag en igångsättningstid 8 på morgonen. Och 5 på morgonen bara ritschat smalde till.
Jaha.
Så då var det bara fort in på BB. Och sen gick det ju så fort då. Så jag inte ens hann få bedövning. Och sen 3 timmar från att jag åkte hemifrån var hon ute.
Okej.
Men det var ju absolut det coolaste någonsin.
Ja.
Så häftigt.
Ja.
Men då går man ju sönder lite grann. Mm. Eller man, jag gick sönder lite grann.
Hur mycket? Får man fråga sånt?
Ja, men det kan man faktiskt inte svara på. Men på 3 ställen har jag liksom sytt.
Ja. Har du kollat?
Ja. Det var faktiskt, man går på återbesök bara några dagar efteråt. Alltså först är man ju där några dagar och sen får man åka hem, sen kommer man på återbesök. Och då trodde jag att det var för bebisens skull, men det var ju för min skull. Och då så frågade den här barnmorskan, undrar vad hon använde för ord.
Just det.
Hon använde inte fittan.
För JJ.
Hur mår slidan?
Undrar om inte underlivet. Hon sa underlivet typ. Ja. Eller sånt där, liksom. Nej, hon sa så här. Hur känns din relation med underlivet? Och det var ju så bra fråga. För att jag kände verkligen ett avstånd.
Okay.
Ett mycket längre avstånd än vad jag hade känt förut. Och så sa jag direkt här själv. Att jag förstår ju att jag snart måste... Så satt ut en spegel. Men jag är inte sugen på det. Och då sa hon bara så här, men vi gör det nu. Ah. Och jag bara, nej, det kan vi inte göra. Hon bara, jo, det kan vi inte. Så hon nästan liksom tvingade mig upp i gynstolen där. Och det var ju så smart. För att jag hade liksom en föreställning om att det var en krigszon. Det här var ju då 1, 2, 3, 4, 5 dagar efter förlossningen. Det var det ju inte alls, det var ju superfint. Man såg ju knappt stygnen. Så att hon förändrade ju min läkeprocess liksom, med veckor.
Gud vad fint.
Det är ju superbra.
Ja, så fint. Och jag så det är ju också tips.
Hur mycket det betyder att få träffa rätt personer i liksom den här processen. Att få barn eller efter barn och så vidare.
Men sen är jag helt fascinerad över liksom hur lite man vet om den kvinnliga kroppen. Och hur lite man själv vet om sin egen kropp. Nu har jag ju då lite skador som jag måste träna. För att få tillbaks liksom muskulatur och så. Och i värsta
alltså,
fall
runt
operera.
Fittan.
Ja, då är det här jag har kommit till och som jag inte hade någon aning om. Att den, liksom hela bäckenbottenmuskulaturen och knipövningar och så. Som man tror att man fattar vad det är innan. Vilket man absolut inte gör. Då är det liksom både...
Jag börjar knipa direkt knipa när du pratar om det.
Jag med.
Det är liksom både knipa urinet, knipa slidan och knipa där bak.
Jag har hört att man ska knipa... rumpan först, sen kisseriet, alltså där man kissar, och sen själva hålet.
Och det liksom trodde jag att jag kunde. Men det har jag ju förstått nu, att det har jag ingen aning om hur man har gjort.
Alltså jag måste bara säga, när man gör det, när jag gör det nu, då får jag lite känsla av orgasm. Alltså bara,
Men det är just lite samma muskler. Men jag måste verkligen säga så här, börja träna tidigt alltså. Tänk om jag hade kunnat det här innan jag blev skadad. Då hade det ju varit så mycket enklare.
Jag börjar nu, jag gör nu.
Jag ser nu ni båda sitter och
men grejen var jag övertränade. För att jag har ju också så här, jag är också lite äldre, jag är 35. Och tänkte liksom att det är bra att träna på det. Och jag blev ju förspänd för att jag tränade på fel sätt. Att jag inte hade heller det här liksom, med rumpan och kisseriet.
Farmor.
Det är ganska bra kisseriet.
Med kisseriet.
Det låter också som ett snitt, snopp och snippa.
Urinröret.
Ja. Men man kniper inte urinröret. Eller gör man det? Jo, det kanske man gör.
Det är lite det man gör.
Kisshålet. Okej. Kniper analen, urinröret och slidhålet.
Men jag vill i alla fall tipsa alla när de är friska och krya att liksom ta reda på om du har fattat den här grejen. För jag trodde ju, testade någon knipa på så här, det här, jag har skitbra koll. Jag kan knipsa urinet när jag kissar och så här, inget problem. Men jag hade verkligen inte koll.
Nej, och jag fick problem med kisseriet, med att kissa för att jag fick förstärka muskler på fel ställen.
Vad hände när du kissade då?
Nej, men att jag blev spänd alltså, såhär,
du kunde inte kissa?
Nej, men att det blev att jag fick typ när man har tillfällen läckage. För att alltså, det var som att jag menar, man är
du
övertränad.
Du slappnade aldrig av typ.
Nej, alltså att jag alltså, istället för att lita på att min liksom, egen muskulatur skulle klara av när jag var kissnödig, så spände jag. Och då blev det som kontraproduktivt på något sätt. Att då blev så spänt att då blev det som... Ja, jag vet inte. Men jag gick till sjukgymnast faktiskt.
Ja, det är det jag går till nu. Eller fysioterapeut som det heter nu för tiden.
Och de kan visa hur man ska...
Ja, alltså, det är ju väldigt ingående och det stoppas in fingrar som man ska klämma runt överallt och sådär.
Samtidigt?
Nej, man testar ju då varje grej för sig.
Hur testar man urinröret?
Det har inte jag behövt testa faktiskt.
Kan man testa det?
Det är nog svårt. Alltså det testar man ju genom att knipsa strålen när du kissar.
Alltså bara att det...
Att, liksom. Men det ska man inte hålla på att göra för mycket. För då kan man liksom förstöra den där muskeln. Så att det blir läckage när man blir gammal. Men det finns ju jättefina instruktioner. Det finns massa bra appar.
Och det är, visst är det så att nu pratar vi väldigt mycket utifrån fittor, för att vi alla tre har fittor. Men visst är det så att det är bra för män också med knipövningar?
Det har faktiskt inte den blekaste aning om. Och nu skäms jag över att jag inte vet det.
Jaha.
Jo, men det är det.
Det har jag inte förberett dig på.
Nej, jag menar inte i podden utan överhuvudtaget.
Jaha. Men det var ju någon som var här som sa det.
Ja, men att det kan vara bra för någonting, men också
prostata.
Med...
Prostata,
ja exakt.
Och så med ejakulationen. Så, jag vet inte. Det är också en disclaimer som vi alltid gör, att vi är ju inga experter.
Nej.
Och vi, apropå det här att, ja men och fettan. Och fettan är ett vedertaget begrepp. Det är så här, vi bara, we don't know.
Nej, det är,
det är vedertaget för oss.
Ja.
That's our thing.
Mm.
anledningen till att vi tänkte att det skulle vara bra att ha dig som gäst i mm. vår podd är för att jag frallan har funderat på att ha barn själv. Mm. Fick tips om er podd som det var då, för att du inte var själv. Och lyssnade typ så här maniskt 15 avsnitt i rad. Mm. Fast jag hoppar lite grann med innehållet.
Mm.
Och det är lite grann så som jag gör. När jag står inför typ ett beslut eller står inför något som är jobbigt, då läser jag på.
Mm.
Alltså jag verkligen så här förkovrar mig i allt som går att göra.
Mm.
Och blir så himla... Som på ett negativt sätt att jag kan bli lite för... Jag intellektualiserar för mycket.
Mm.
Istället för typ så här känna typ, vill jag ha barn själv? Mm. Så är mer så här, hur gör jag för att ha barn själv? Och så ska jag veta allt om det innan.
Mm.
Men vi tänkte att det finns...
Var är du någonstans nu då i beslutsprocessen? Har du bestämt dig för att du ska skaffa barn själv?
Typ.
Ja. Det är så stort.
Ja, fast det, ja, det är också sådär... Jag har alltså jag har tänkt så här att jag alltid velat ha barn.
Ja.
Och det har varit ett period i mitt liv när jag sådär, nu vill jag ha barn. Som har liksom varit tidigare och det har liksom varit med mig så länge. Mm. Och nu när jag, och det, men det är som alltid hängt på någon annan också. För att den har tänkt att det ska vara en relation. Mm. Alltså jag som någonstans alltid haft med mig och sagt till folk så här, ja men det kanske blir att jag ska få barn själv. Eller med typ ett bögpar. Alltså det är som ändå funnits någonstans.
Hur kommer det sig då?
Jag vet inte. Det kanske också är så här, jag tror att jag har ganska mycket försvar. Att jag har alltid en backup-plan.
Mm,
och det har också varit mycket för mig att jag har levt flersamt. Har varit också att jag alltid har en backup-plan.
Mm.
Jag hänger inte upp allt.
Men ditt drömscenario hade varit att vara ihop med en man och skaffa barn med honom?
Ja, alltså... Ja, som drömscenario, det låter ju... Men det är väl det som jag hade föreställt mig. Eller med en kvinna. Jag är bisexuell. Och jag och mitt... ex pratade en del om det också som en tjej. Men nu känner jag mig väldigt straight.
Men i någon form av tvåsamhet i alla fall?
Ja, eller i någon form av relation. Inte nödvändigtvis att det behövt vara en person. Jag har också, när jag var som mest flersam så tänkte jag också, alltså, då fanns det en period som jag sa, oh, min dröm tillvaro skulle ju vara att vara tillsammans med en tjej och en kille. Och menade så att jag, man skulle vilja ha någon slags barn i den konstellationen på något vis.
Ja.
Så den har nog varit ganska flytande hur det här...
Så det är inte liksom att du... Det är för dig är det inte att du har blivit tvungen att ge upp någon kärnfamilj som du har längtat efter?
Ja, fast jag har ändå tänkt att jag ska ha barn med någon eller några som jag älskar.
Mm.
Så det har absolut varit någonting som jag har sökt. Mm. Jag har varit ganska låg, framförallt kring jul och efteråt.
Alltså jul nu pratar vi om.
Jul nu. Alltså för innan har det nog varit så här på ett med så här latcho. Jag ska jag kanske gör det här, men nu är bara så här, nej men nu måste jag ge upp. Alltså mer så här att jag har gett upp tanken att jag ska träffa någon att göra det med.
Mm.
Och men, nu är det mer.
Men när är liksom en rimlig alltså ålder eller liksom när ska man ge upp? Eller, när ska man, alltså när, hur länge ska man vänta på den i sådana fall relationen?
Alltså, den här frågan bollar jag över till Silla.
Ja, nej, men alltså, det här är ju väldigt intressant för att det som är med de här processerna det är att det är så sjukt många frågor.
Mm.
Och så blandar man ihop dem. Och då blir det så stort och övermäktigt och så blir man helt deppig och får panik och allt möjligt. Så att jag tycker att det första är att, det var därför jag började ställa massa frågor om det här med din familj, liksom vad du har haft för drömscenario och så.
Mm.
För att liksom veta vilken fråga som är vilken. Och då är det så här, liksom att du har bestämt för att skaffa barn själv, eller håller på att bestämma dig, kanske vi ska säga. Är det då liksom, för att du har, det är precis som du sa nu, liksom gett upp. För att du tänker tidsmässigt att du har hamnat till någon form av deadline nu. Att det är dags att fatta det här beslutet mot din vilja. Eller är det så att du liksom verkligen vill ha barn själv?
Mm, precis.
Och det där är en sån intressant process också för att jag själv hela tiden har tänkt att jag har blivit tvungen att fatta det här beslutet. Fast nu, när jag är självstående mamma, då kan jag tycka att det är liksom det bästa beslutet jag har fattat någonsin. Mm. För att, alltså, till exempel i julas, när alla höll på i min närvaro och tjafsa om hur det skulle firas och hur det skulle göras med paket och hos vem man skulle vara och när det skulle bytas och vilken mat någon, den ena familjen skulle ha och inte den andra och i alla så här bonuskonstellationer och så. Då bara så här, jag kommer aldrig behöva göra det här. Det finns liksom ingen att ha en diskussion med om någonting. Det finns ingen som kan ha en åsikt om jag har fel vantar eller går på fel gata eller använder fel vagn eller vad nu tusan det är.
Fast, och det förstår jag. Och det är lite samma sak hos folk som är så här, som inte är singlar som pratar om singelliv. Så här, du kan bestämma själv vad du ska titta på tv, vad du ska äta. Jag är så här, men det är det som jag vill ha i en relation. Ja. Typ att jag vill ha någon att så här, prata om vad ska vi äta. Eller typ vad ska vi glo på tv. Mm. Eller också kanske i en relation såklart. Eller typ också så här, vart ska vi fira jul? Eller vad ska vi ge den här? Ska vi mata nu eller om en halvtimme? Men... alltså så här, att i någon slags drömvärld så är det som jag föreställer mig som någonting trevligt. Fast jag vet ju från tidigare relationer att det kan också vara fett drygt.
Ja. Men då är det kanske som att du egentligen inte har kommit till det valet än. Utan det känns som att du ger upp en dröm om det. Eller?
Fast jag tror att det också kan vara ett val att ge upp.
Ja, det är precis vad jag skulle säga. Mm. För jag kommer ihåg att det finns ju en organisation som heter Femis.
Fast det upplåter så himla hemskt. Ja, men, ja, vi
fast
får hitta
det
på.
Är ju precis det man lite behöver göra. Det finns en organisation som heter Femis som är då frivilligt ensamstående mödrar genom insemination. Eller något sånt där. Och då kommer jag ihåg i början att jag tänkte, men jag vill inte vara med där för jag är inte frivilligt ensamstående. Mm. Och så sa min kompis Klara till mig en gång så här, men skämtar du eller? Alltså du är ju sjukt frivilligt ensamstående. Du har ju fattat det här beslutet. Du har åkt till Danmark 10 gånger. Mm. Det är inte så att någon har tvingat dig att göra det. Och då var det så, blir det liksom lite en aha-upplevelse för mig att jag faktiskt hade valt det. För att jag kan ju välja att ge upp barn liksom. Alltså det, möjligheten att få barn. Men det jag vill egentligen säga i det du sa från början, det är ju så här att för, nu kommer jag tillbaka till det terapeutiska, för att kunna fatta något form av beslut överhuvudtaget i livet så behöver man ju acceptera exakt precis där man står. Mm. Alltså det här är mina livsvillkor och här har jag hamnat av massa olika anledningar. Och för att kunna acceptera det så måste du sörja det som inte blev. Mm. Så att du har ju full koll på vilken process som du behöver göra. Och då innebär det att sörja att du inte har hittat någon kärnfamilj eller någon man eller kvinna eller vad det nu är, alla olika föreställningar du har haft. Mm. Och det måste liksom sörjas ordentligt.
Det är, vet man när man har sörjt klart?
Jag tycker, jag brukar, alltså med mina klienter, jag pratar jättemycket med mina olika klienter om det. Och jag tycker att vi i samhället har en ganska så fin process för hur man sörjer när någon går bort. Det är väldigt tydligt liksom. Det är en begravning, alltså någon form av ceremoni, man har svarta kläder, det är helt okej att vara sjukskriven ett tag. Men sen samtidigt så är det också en ganska tydlig så här, nu ska du ha sörjt klart det här typ. Vilket är lite konstigt, för man sörjer väl en person i all evighet. Men jag brukar tänka att, så jag säger inte att den sörjeprocessen är perfekt, men den är väldigt lätt för folk att förstå.
Och då brukar det finns tydliga förväntningar.
Ja, liksom, eller någon process.
En struktur.
Eller, exakt, en struktur, bra ord. Och då brukar jag säga att man ska se på andra sorger på samma sätt. Liksom ha en liten period, var liksom nere i den ordentligt, ha någon liten ceremoni när man säger hej då. Det ska, borde man ha på alla, relationer som tar slut, alla liksom tråkigheter som händer. För det blir ju väldigt lätt att man bara, nu ska jag vara stark och sopa under mattan och sådär. Det kommer tillbaks.
Men det blir också, i alla fall för mig så kan det kännas ibland som jag kan sörja hur länge som helst.
Ja.
Alltså såhär, när ska det kännas som att jag har sörjt klart?
Ja, men då får man ju kanske ta hjälp och gå till någon terapeut. Eller så, om man liksom har koll på de här olika situationerna, att liksom sorg, acceptans och beslut. Och då kan man kanske lite laborera i det. Så här, vad händer om jag nu går till acceptans där jag är här och nu? Kan jag liksom stå för att jag bor ensam i den här lägenheten? Eller vad det nu är som man själv behöver sätta. Jag till exempel struntade i att göra ordning min lägenhet.
Typ för du tänkte att du skulle flytta ihop med någon annan?
Ja, för jag tänker om jag gör den här lägenheten mysig, då står ju jag för att jag vill vara singel.
Ja, just det. Oj, vad intressant.
Så det gick ju ända tills jag blev gravid.
Mm.
Då bara, men gud, jag måste ju ha ett hem. Jag ska ju ha barn här nu.
Ja,
ja.
Men och sen att acceptera så, att det är...
Ja, så, och sen så tänker jag också på att det finns liksom en annan koppling till det. Att, för det är väldigt mycket oro inblandat i det här. Liksom. Vad ska jag ha för donator? Hur ska den se ut? Och hur kommer det påverka barnet? Och sjukdomar och alla mediciner. Alltså, you can go on and on med allt som du ska vara med om. Och då brukar jag även där säga att oro och ångest, om den inte är liksom en diagnostiserad ångest, så... Den finns ju bara om du antingen är nostalgisk över dåtid eller orolig för framtid. Om du är här och nu så finns ju ingen oro.
Mm.
Så då kan man liksom jobba med dem ihop. Mm. Alltså acceptansen och vara här och nu.
Jag tror inte, alltså jag har nog inte supermycket oro. Jag har lite så här funderingar kring så här best practice eller liksom hur man ska tänka och vad jag ska göra för val. Och jag hade också så här, jag var superledsen i julas och jag menar så här, verkligen sörjde och grät och var ledsen och kände mig väldigt deppad efter nyår, framförallt då jag hade en katastrofrejt som jag har berättat om i podden.
Mm, den lyssnade jag på, det lät inte så kul. Men väldigt modigt måste jag säga, att sätta sig en bil och åka iväg till en helt okänd person på nyårsafton.
Ja, precis. Ja. Och sen så satt jag och grät i bilen liksom hela vägen hem och pratade med min bästis och bara, jag är ensam. Alltså, och så.
Och det är ju en superfin sorgeprocess.
Ja.
Den bilturen.
Ja, ja. Faktiskt.
Det är ju inte någonting dåligt att du satt och grät i bilen och pratade med din bästis. Det är ju fantastiskt.
Mm. Ja, tack. Vad säger det? Och sen var det liksom att jag var superlåg, hörde av mig till en annan bästis i Stockholm och bara så här, hallå, jag är så låg, kan vi ses hemma hos mig? Typ. Men redan den dagen, alltså det var ju liksom några dagar efteråt, och då kändes det verkligen som att jag kommer inte komma ur det här. För det gör det nu när den är liksom ledsen och deppad.
Mm.
Att jag bara, jag är kanske typ på väg att bli så kliniskt deprimerad. Mm. Och det har jag aldrig varit. Det är klart man har varit låg i perioden, men jag har alltid varit så här stolt över att jag har, så här, jag brukar säga att jag har dålig kropp, så här, världssämst kropp, världsbäst psyke. Alltså så här, ja, men alltså någon slags värdering i det, att jag brukar kunna hantera liksom jobbiga saker utan att för den skulle liksom bara skjuta bort saker. Men att jag ändå någonstans redan där hade beslutat mig för att han skulle komma dit, min kompis då, så började jag ändå känna att jag var på väg ur det. Eller att jag började känna en slags hopp eller styrka igen, eller liksom acceptans kanske, snarare. Och nu är jag liksom i process också, så har jag styrt upp att jag har träffat en terapeut. Och när jag träffar henne så känner jag ju redan att jag inte alls är så ledsen över, utan nu är det mer ett slags, att jag mer har accepterat typ att jag inte ska ha någon relation, och det känns inte så jobbigt att inte dejta, faktiskt.
Har dejtandet varit i syfte att hitta en relation?
Ja,
eller har
och
det kanske varit att hitta
och,
en förälder?
Absolut. Det har nog medvetet eller omedvetet varit någon slags tanke. Men i olika perioder. Det blev liksom... för 2 år sedan så tog det slut med en lång relation. Och sen så hade jag en period där jag bara ville typ ligga runt. Och har gjort det. Och då har jag också dejtat bara för dejtandets skull. Men sen var någonstans som jag blev less på det. Och mer känner att nu vill jag liksom träffa någon på riktigt. Eller några. Men då blev det någon som jag kände för.
För mig var det så här... det var en person som ställde mig frågan så här. Kan du tänka dig att fylla 50 och vara singel? Alltså föreställ dig att du har din 50-årsfest. Kan du tänka dig att ha den utan att vara ihop med någon eller leva i någon familjekonstellation? Ja, det kan jag ju. För jag kan ju träffa en snubbe eller vem jag nu vill leva med dagen efter jag fyller 50. Men kan du tänka dig att fylla 50 och inte ha några barn där? Och då bara, nej, absolut inte.
Nej.
Och då blev det för mig så himla tydligt att det är inte samma sak. Hitta en relation och skaffa barn. Sen har liksom kärnfamiljen fuckat upp lite i våra huvuden så att vi är så styrda på det. Men det är ju de facto inte samma sak.
Nej.
Och då, det gjorde att det blev liksom lätt för mig att fatta beslutet att skaffa barn själv. För att jag kände att det vill jag verkligen ha.
Mm. Men, och när, som Isa frågade, när liksom deadline, för jag är ju utifrån att jag är 35, jag har ju känt väldigt länge att jag vill ha barn och att det känns som att jag kanske vill ha mer än ett barn om det går. Det vet ännu ju aldrig. Jag kanske inte ens får ett barn. Det vet
har du
inte.
Gjort någon fertilitetsutredning?
Bara så inför att jag skulle sätta igång med i Stockholms läns landsting att de tittar på blodprov och gör sån här ultraljudsundersökning. Inte sån här som man sprutar in den grejen. Det har jag inte
och
gjort.
Och vad har de sagt då?
Att det såg bra ut.
Ja.
Och jag har liksom regelbunden ägglossning. Ser jag på Adventure Cycle. Så, hade väldigt, så jag har lärt mig från Vulverin då. Hade väldigt fertilt sekret igår faktiskt.
Direkt. Hur ser det ut?
Direkt stod, det är väldigt långt och liksom håller ihop fast man liksom drar isär det.
Ja, genomskinligt.
Jag kan visa för dig om du vill se.
Ja, genomskinligt.
Ja, och då går min hjärna igång. Jag bara, har jag någon här som skulle kunna göra mig, alltså i Stockholm, som jag skulle kunna ringa,
skillnaderna.
Som skulle kunna göra sina spermier. Men jag ska försöka tänka igenom det lite noggrannare. Men så för efter 35 så minskar fertiliteten.
Alltså man kan säga så här, man är så mest fertil i 25, 26, 27 års åldern. Från 30 går det neråt. Från 35 går det spikrakt neråt.
Och från, spikrakt?
Ja, spikrakt.
Alltså jag blir så stressad, alltså sånt stressat.
Åh gud, ja. Och från 40 så är det bara 10% som kan bli gravida, naturligt, kvinnor. Jag tycker att det är så intressant att vi kvinnor vet så lite om detta. Och att jag trodde liksom att jag trodde att mitt beslut var om jag skulle skaffa barn själv eller inte. Och sen skulle jag bara göra det. Jag skulle åka till Danmark och göra en insemination, kanske två.
Men så gjorde du 10.
Ja, 5 inseminationer och 5 IVF-er. IVF-er är ju mycket mer avancerat än en insemination. Alltså en insemination är ju att du tvättar och stoppar in spermier. Det är ju som ett medicinskt ligg.
Det kan jag göra hemma också.
Ja,
det är som jag
fast då tvättar
på.
Ju dem inte. Men,
nej.
Och en,
dirty.
Men då tvättar man spermierna?
Ja, så det finns ju en liksom tvättningsprocedur för att ta bort sperman och bara, eller ta bort liksom sekretet eller vad man ska säga, och bara ha själva spermierna.
Funkar det med yes?
Jag tror det blir svårt. Det är jag har faktiskt sett den där maskinen, det är som en liten centrifug liksom, som de åker runt. Och sen en IVF är ju då att man äter, eller man tar hormonmediciner ofta genom sprutor i magen för att få så mycket ägg som möjligt, och sen gör man ett ägguttag.
5 gånger, är
wow.
Mycket.
Man får jättepåfrestande.
Ja, det är inte så kul. Och det är särskilt inte om man gör med långt protokoll.
Har du kunnat liksom jobba och sådär under tiden?
Ja, jag har ju liksom både jobbat heltid och pluggat heltid typ samtidigt som jag gjort det här. Vilket så här i efterhand är ju helt knäppt att jag har gjort det. Men jag var inte heller så balanserad och mådde inte heller superbra.
Nej.
Och var inte helt charmig att ha att göra med. Så. Vi pratade faktiskt om det i podden häromdagen. Att vi, gjorde en del. Man gör en del konstiga saker. Man fattar ju så här, man tycker själv så här, men jag mår inte dåligt, men sen när man med lite perspektiv får syn på vad man gjorde, vad man sa.
Det är alltid svårt att se det liksom när man är i situationen, vad någonting beror på. Eller
men det som är grejen är ju att jag var så otroligt obildad och liksom så säker på min sak. Och tyvärr är ju läkarvården lite så att man liksom går med patienten. Så det står ju väldigt tydligt i min danska journal, som jag ju då fick med mig efter de här 10 försöken, att patienten, vi rekommenderar IVF, men patienten vill göra insemination.
Mm-hmm.
Och liksom, jag kommer inte ens ihåg att någon har sagt det till mig. Aha. För så inställd var jag, efter att jag hade googlat och läst på och trodde att jag kunde och sådär. Och sen när jag då äntligen fick träffa doktor Olga som har gjort min lilla bebis. Som ju bara var så här, men vad håller du på med?
Fint typ. Att hon har gjort den.
Ja. Men hur många, under hur
min
många
bebis
år
heter Olga också i andra namn.
Fint. Hur många år på
gick men ganska, ändå så här, efterhand känns det som att det var en kort period för mig. 3 år typ. Men det var ju inte det när jag höll på såklart.
Nej.
Men jag hade precis fyllt 40 när jag började. Och jag hade fyllt 43 och några månader när hon föddes. Så att liksom i efterhand så är det ju kort. Men påfästningarna på min kropp är ju liksom ganska saftiga. Mm. Och inte så mycket graviditeten, utan snarare alla hormonbehandlingar som innan.
Ja.
Man försätter ju liksom kroppen i klimakteriet när man gör sånt där, ett så kallat långt IVF-protokoll.
Ja.
Så då är det som att man gör 3 års klimakterieprocess på 3 veckor.
Men gud.
Ja. Man ju,
varför sätter man kroppen i klimakteriet?
Ja, men det är att man liksom startar om ägglossningssystemet, kan man säga.
Mm-hmm.
Men det är också... Som att reboota hela systemet. Mm. Och då jag är ju, ska vi också komma ihåg här nu, inte någon läkare eller någon medicinsk expert på något sätt.
Mm.
Fast jag upplever ibland att jag nästan kan mer än bara
läkarna. Det tror jag också. Och det tänker jag också, det är också min erfarenhet med mycket som är, men dels kvinnohälsa, men också när det gäller typ, nu inte här något alternativ, men till exempel med fertilitetsförståelse då, som nu pratar om vulverin igen, men det är kanske nästa avsnitt då. Att folk inte känner till det här med fertilsekret till exempel. Har man inte fertilsekret så blir man inte gravid. Alltså, för du har inte spermier med någonting att fästa sig i.
Mm.
Jag tänker så här, eran podd har jag förstått blivit jättepopulär.
Ja.
Och ni har många lyssnare och sådär. Och det är sådär, det här är ett samhällsfenomen nu.
Ja.
Mm. Det här och är ju liksom sådär, ett... jag vet också flera i min närhet, jag vet en person som har liksom blivit självstående mamma. Jag vet liksom i alla fall 2 som funderar på det väldigt aktivt.
Mm.
Så det är så här, det är ju verkligen all over us. Jo, och vad är grejen?
Det är ju också ett samhällsproblem faktiskt, tycker jag. För att man brukar säga att det är lite olika källor säger olika, men mellan 10-15% av heterosexuella par som försöker bli gravida har problem.
Mm.
Om du då lägger på alla samkönade par och alla självstående kvinnor som ju också behöver hjälp. Ganska stor grupp människor. Det kommer ju kosta samhället massa pengar, den här okunskapen kring fertilitet.
Mm. Ja, men precis, för det jag tycker så bra i er podd, så är det något reklaminslag från Olga. Men hon säger då att den här läkaren...
Den underbara Olga.
Som
också är gullig nog att sponsra min podd, så att jag kan fortsätta att göra den.
Thank you, Olga. Nej, men att hon säger då, vi lever länge nu, vi är så hälsosamma så länge. Mm. Jag känner mig typ som 25. Mm. Jag känner mig väldigt pigg i kroppen.
Mm.
Men det talar inte om hur mina ägg mår.
Nej.
Alltså, vi får en illusion av att vi kan få barn när som helst.
Ja. Mm.
Och vi utbildar oss sent nu, vi dejtar sent och vi har omöjliga män som vi försöker bli ihop med. Och sen är jag plötsligt bara, aha, nu är det liksom, nu är tiden kommen.
Ja.
Man ska komma ihåg att en kvinnas alla ägg finns ju där från den stunden som man blir till inne i sin mammas mage. Ja. Det tillverkas ju aldrig några nya.
Nej, det är så
alltså, det är så, förlåt, jag får panik, för det blir också så jävla, hur ska man kunna förhålla sig till att vara en vettig person men samtidigt inte stressa sönder, för det är ju inte heller bra.
Nej, men det är därför jag tycker att liksom, med kunskap såklart, som med allt annat, att man ska ta reda på, även kanske innan man vill ha barn, hur det ser ut för en själv.
Mm.
Liksom ta reda på om man har endometrios eller PCOS eller PCO eller någon av de där sakerna som man vet kan medföra att man får problem. Man kanske ska frysa ägg. Nu är jag inte egentligen så mycket för det, för jag tycker att det snarare blir att man då skjuter på det ännu längre. Att man har liksom köpt sig någon falsk säkerhet.
Ja.
Och ska man frysa ägg så ska man göra det före 27. Mm. För att det ska liksom, och det är absolut ingen säkerhet.
Nej. Mm.
Så att jag vill inte rekommendera det. Men jag tänker att om man fick lära sig precis som vi har fått lära oss, att skydda dig och skaffa utbildning och skaffa stabilitet innan du skaffar barn. Och du får absolut inte ha oskyddat sex någon gång i livet. Om någon också sa i den meningen, men när du är 30 måste du typ ha en plan.
Mm. Ja.
Och jag tycker att alla som är runt 30 borde få kolla sig.
Men det är också, jag tycker också att det sjuka i det här är ju också att skydda dig.
Ja.
Vi lär inte heller ut så här, det är bara 5 dagar ungefär per månad som du kan bli gravid.
Mm.
Så om vi skulle lärt oss från början när de 5 dagarna är,
ja,
så behöver det inte vara så att vi behöver proppa oss fulla med hormoner och annat. Liksom.
Skydda dig-mentaliteten har ju gjort att vi tror att man blir gravid bara man tittar på
exakt.
Sexsituation. Liksom.
Ja, jag måste verkligen kissa. Kan vi ta en liten paus?
Ja, absolut.
Vi gruppar så får jag kissa.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation.
Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Men nu, hur känner du nu då inför, vart är du rent praktiskt? Står du i kö nu eller?
Nej, alltså jag är nog inne på att jag ska försöka med en vän.
Ja, heminsemination.
Ja, som är bög, fast han bor i Malmö. Och jag har sagt till honom, för att det var faktiskt en process innan jul där jag fick som en så himla uppenbarelse att jag var såhär, jag vill ha barn själv.
Ja.
Att jag fick så här, apropå så här, att då fick jag verkligen känna att jag ville det. Att jag föredrog det. Att jag så här, om jag får barn själv så kan jag typ åka och resa. Jag kan göra vad som helst. Jag är inte beroende av någon annan. Det är liksom mitt barn. Och jag kan utgå från det. Sen så var jag som att jag hamnade tillbaka i... Det känns som att det är en så känslig process. Så säger någon så här, någonting att... Så här, är det här bara att du skyddar dig då? Så jag bara, ja, jag skyddar mig nog bara. Mm. Och sen så dejtade jag en snubbe då, som att jag så här, ja, men du ska ge honom en chans. Och det var som att jag ändå igen utvärderade liksom att en relation skulle vara det som jag skulle... Men som, inte vet jag, avgörandet inför barn.
Just
typ.
Det. Mm.
Men så nu är jag nog så här, att jag behövde känna verkligen att jag väljer igen att ha barn själv. Men det, jag ger ju upp mycket av mitt liv som jag också älskar. Att jag har ett jobb som innebär jättemycket resande.
Mm.
Jag kommer inte kunna göra det jobbet på samma vis. Sen så kan jag tänka att om jag nu får ett barn så kommer det kännas kanske mindre prioriterat.
Mm.
För det är det viktigaste jag har just nu.
Mm.
Men i liksom relation till att ha en bebis... så blir det kanske liksom ganska lite.
Men du, det här, din kompis i Malmö, ska han bara vara donator eller ska han också ha en funktion? Eller?
Ja, det är det som är frågan också då. Att, för jag sa till honom att så här, jag vill göra det själv. Det där jag är i processen. Och då frågade han, men du vill inte ha mina spermier? Och det som han vill är att han ska liksom ha kontakt med barnet. Men han kommer ju bo kvar i Malmö.
Och inte vara vårdnadshavare? Och...
Nej. Men kanske att han försöker komma hälsa på en gång i månaden eller varannan månad eller någonting sånt.
Mm.
Så ändå ha någon slags kontakt med barnet. Mm. Och det är väl där som jag funderar kring för- och nackdelar. Jag tycker att just utifrån att kanske ha en person som ändå kan bolla lite med. Mm. Att såhär, oj nu verkar bebisen ha fått lite feber. Mm. Tycker du att jag borde ge lite Alvedon eller ska jag åka in till sjuk? Alltså små saker.
Mm.
Alltså, kanske skönt att ha en liksom.
Mm.
Vad tänker du spontant om det?
Jag tänker spontant, jag är ju för alla former av typer när man löser saker själv.
Mm.
Så att, men jag har också sett många sådana situationer som inte har blivit som det var tänkt.
Mm.
För att man ju inte har satt sig ner och sagt vad man har tyckt, båda parter.
Mm.
Utan den ena har förutsatt en massa saker och den andra har förutsatt en massa saker. Och de grejerna krockar.
Ja.
Så att jag tycker att man väldigt, vad ska man säga, konstruerat ska sätta sig ner med papper och penna och gå igenom så mycket. För det går ändå inte att gå igenom alla scenarier som kan hända.
Men, har du ett sånt protokoll
för det? Jag tänkte precis det.
Alltså, jag har ju lite olika, som jag har tagit fram själv, så här mallar för medföräldraskap och så. Men då är det ju när båda ska vara engagerade.
Ja, men han kommer ju till viss del vara engagerad då.
Ja, men
då.
Du säger ändå att du ska vara ensamstående förälder.
Ja.
I vårdnadsmässigt liksom. Ja. De situationer som jag har jobbat med har varit 50-50. Alltså liksom helt delat likt.
Ja.
Men det går ju säkert att använda de underlagen. För att det som händer då upplever jag att när man sätter sig ner med det där och alla de punkter som finns i det där, då märker man också vem det är man har att göra med. Även om man är jättenära så har man kanske inte diskuterat saker. Och då kan det ju bli väldigt komplicerat om man har väldigt skilda åsikter om saker.
Mm.
Så att, jag har själv varit i några processer och jag har som terapeut varit inblandad i massa olika processer. Och då blir det oftast lite någon sån här nyförälskelsefas först. För att man har fattat det här beslutet och det är så fantastiskt, ska bli ett barn av det här. Och så, här. Och då, så blir man lite förblindad och kör på. Utan att kanske har gjort hela konsekvensanalysen.
Mm.
Så jag lite så här tråkig tycker jag man ska vara.
Ja.
Och sätta sig ner ordentligt.
För det, ja, du får gärna skicka det till mig. Det skulle vara tacksamt att ha. För att jag kan också känna då att jag är så himla så här, ska läsa på allting, jag ska göra allting korrekt och sen så blir jag, alltså blir så lite känsla och så mycket praktiskt att det ska vara, jag måste göra det här och det här före. Men att jag kanske också behöver mer så här att det är såklart viktigt att göra det och det är ett jättestort beslut. Men att jag också känner någonstans att jag behöver också känna mer.
Ja, det är därför att, jag egentligen, nu kanske jag var lite otydlig, men jag tänker att man ska ta det där pappret till en terapeut ihop. Och liksom göra det kommunikationsarbetet som det krävs. Som ju innebär att man öppnar sina innersta känslor och rädslor och liksom.
Jag får kanske ta med honom till min terapeut och den föräldern. Men för jag, också, jag fick någon sån här känsla av att men hade jag varit ihop med någon och varit kär den personen, då skulle det kunna varit så här, bara, men ska vi inte bara köra? Ja, men vi kör bara. Och sen så hade det som många gör, och det skiter sig för många, men det, är liksom, det går ju ändå. Att någonstans, så jag tänkte så här, ja men om jag ska åka ner till Malmö där han bor ganska snart och jag tror att det kommer ägglossning då, bara, ska jag inte bara köra, se om det blir någonting. Och så att jag också känner då, om det inte blir någonting så kanske jag känner att jag blir lite besviken. Eller om det inte blir något så kanske jag blir lättad. Alltså att det också blir någon slags fas, eller svar på. Är det dumt?
Alltså det är så svårt att säga. Jag vill, det är ju underbart att tänka så där. Men det finns ju också så mycket exempel på vårdnadstvister och liksom många situationer där också barnet hela tiden kommer i kläm. Och jag tycker kanske att man ska tänka utifrån barnets synvinkel. Hur kommer man prata med barnet? Kommer barnet tycka att det är normalt att ha en pappa som kommer en gång varannan månad, eller kommer den jämföra sig med andra barn? Kommer det bli ett problem för det barnet? Kommer det bli ett övergivenhetsschema för det barnet? Och det kan man ju undvika genom slumpen, kan det bli jättebra, men man kan också undvika det genom att man har snackat igenom det. För att de båda föräldrarna, eller vad man ska säga, båda parterna kanske man ska säga, är superöverens om hur det ska gå till, då blir det också väldigt lätt att få barnet att vara bekvämt med det. Och så blir det inte några scheman. För att det var så det var tänkt från början.
Att
i
man har historien
fallet,
liksom. Klart. Liksom.
Ja. Men jag tror att väldigt många bara liksom rispar på den där historien. Och så tror man att man har synkat sig. Fast man tycker helt olika. Och sen händer någonting. Det, till exempel han träffar en tjej och gör henne gravid typ samtidigt. Som du blir gravid. Och så har han två barn. Där han är superengagerad i det ena och inte i det andra. Vad kommer då det här barnet som han inte är superengagerad i tycka om att han har en brorsa eller en syrra som får mycket mer av pappan? Alltså om man nu målar upp det som pappa. Så liksom en donator blir ju en helt annan situation. Då, är det någon, då har man fått en medicinsk hjälp som, inte, som är helt oemotionell och så. Sen kanske donatorn är känd. Liksom, du vet vem din donator är. Men det är liksom helt strikt från början att den inte är pappa. Jag tror att man måste liksom bena lite i det där.
Jag säger inte särskilja att det finns begreppen liksom.
Ja, jag säger inte att det finns några liksom, vad som är bättre än det ena eller andra. Jag säger bara att man ska ha tänkt igenom det.
Är det det som är nästa steg i din process? Att synka mer med
Ja, men jag också, jag tror att jag har, jag liksom ändå vägt, och ska jag tänka då att jag ska ha en donator från liksom landstingspotten, eller att jag ska ta det här alternativet att ha en person som jag känner då.
Mm. Det är liksom nästa steg, att du ska bestämma dig för det.
Ja, eller först och främst med att jag liksom har försökt att ge mig själv tid att tänka igenom verkligen att jag vill ha barn, och att vad jag ger upp för någonting. Inte, för nu har jag liksom accepterat att ge upp liksom ha barn med någon jag tycker om biten. Mm. Eller liksom är i alla fall i processen att acceptera det. Jag har sörjt i alla fall. Att då också acceptera att jag ger upp min karriär. Alltså, ja.
För tillfället i alla
fall. Som den ser ut just nu.
Ja. Mm. Ja. Mm.
Men du, har du ställt dig ändå i landstingskön?
Nej, för det var 3 månaders väntetid. Jag gick för ett halvt år sedan och kollade upp det här. Och så frågade de så här, ja, när vill du köra igång då? Mm. Jag bara, vadå köra igång? Inte så 2 års väntetid. Han bara, nej, jag kan skicka till Västerås imorgon om du vill det.
Ja.
Man bara, what? Det var jag inte beredd för.
Ja. Hur mycket får man vara med och bestämma då, eller välja? Alltså, för person?
Skvallra inte för vården. Men jag sa så här, de sa, ja, så försöker vi matcha någon som ser ut som du. Och jag bara, ja, men jag är ju rödhårig, så att det går att få någon som är rödhårig.
Nej, inte rödhårig egentligen.
Nej, jag är fake. Och då var det som att de sa, ja, men det kanske går att ordna typ.
Ska jag berätta vad som hände med när jag åkte till Danmark? Då, de första gångerna där, då var det alltid så här, jag tog då random med önskemål om lång. Men så när man gjorde själva inseminationen, då kom de ju om man ville och berättade så här, ja, idag blev det en grönögd, mörkhårig.
Nu var det, alltså, det är som en meny. Ja, idag på menyn så har
så man fick veta då längd, ögonfärg och hårfärg. Och då var det ju alltid liksom, oftast var jag ganska lång eftersom jag hade önskat det då. Och så var det liksom blond, mörkhårig så här. Och sen så när jag var där kanske tredje gången eller någonting, då fick jag en sån jävla flört med en kille på ett café där jag var och liksom drack te innan jag gick till kliniken. Som var så här jätterödhårig. Så jag fick liksom någon form av så här uppenbarelse att idag kommer jag få en rödhårig. Det blev liksom någon konstig, det blev fel där på något sätt. Och sen så kommer då embryologen eller den här personen från labbet in då efter att det är gjort, och så säger, och så är det ju på så här glad danska också, så det blir så jävla käckt allting. Och då, nej, men så var det ju en mellanblond och så här. Det var konstigt, så jag var helt säker på att det skulle bli en rödhårig idag. Nej, vi har ingen rödhårig. Nej, då har vi inga rödhåriga, för det är ingen som vill ha det.
Va? Alltså, jag vill så gärna ha det. Det är min
och
drömbarn.
Då blev jag helt besatt av att jag ville ha en rödhårig. Och helst vill jag ha en mörkhyad också, bara för att det skulle vara så här mot. För det hade de ju också sagt att jag inte fick. Liksom.
Varför inte det?
Men de har ju liksom en teori, och den är ju stödd av forskning, att ett donationsbarn är utsatt ändå. Mm. Så då ska man inte liksom också utseendemässigt särskilja den från sin förälder.
Jaha. Jag tror jag skulle säga någonting om minoritet. Jag bara, wow.
Nej.
Är det så i Sverige också?
Ja, kanske faktiskt. Jag tror, alltså, eftersom det är ju läkarna som väljer där, så då blir det ju bara att man försöker göra så lik som möjligt.
Oh, jag kanske kan passa på, apropå att vi nu har en podd med lyssnare här, att är du en rödlätt man som kan tänka att donera spermier då, inte vara med förälder, då ska vi säga donera. Ja. Det kan också ske ett samlag, det är okej. om jag tilltalas
av
dig.
This is weird.
Wow.
Ring mig. Ja. Eller skriv på Instagram. Alltså for reals. Fast inte för det.
Men det är också så, jag känner igen mig så i dig, för att jag var också lite så här besatt av att process skulle bli så himla mycket lättare om jag visste vem donatorn var. Det fanns liksom något i att, som att jag skulle ha lättare att fatta beslutet att göra det själv om jag visste vem donatorn var.
Det kan jag också verkligen föreställa mig.
Ja, fast jag tror att, alltså, det som jag någonstans, jag tror att jag hellre vill göra det själv. Alltså, jag tror att det är med den processen för mig, att jag hellre gör heminsemination. Att jag liksom på något sätt mer sig fram emot att jag själv liksom, klockar min ägglossning, jag sprutar in sperman, jag gör det i mitt hem typ. I alla fall först, sen så kommer jag kanske behöva hjälp. Men att om jag gör det via landstinget så kommer jag inte få liksom ta hem sperman och göra det hemma. Nej. Utan då gör man ju det, och då känns det så himla kliniskt.
Ja,
du, vad är det som känns jobbigast med din process just nu?
Alltså, jag har som tänkt så här att det kommer vara jobbigt för mig att sluta dejta för att jag har gjort det. Men det har jag liksom lyckats göra. Och nu saknar jag det typ inte. Och någonstans nu så känns det inte. Jag har liksom, det känns som att jag har legat tillräckligt. Så jag tänkte som att ja, men nu om jag... Alltså det känns bara här, typ drygt med dejtande igen. Men det känns som att det också varit en grej som jag varit rädd för. Att jag ska... Eller jag som är rädd för att jag kommer att bli så här, åh nej, nu kan jag inte vara med någon typ. Alltså fast det kan man ju också, bara man är ärlig. Du tänker med ett hinder att det är okej att vara ute.
Alltså jag har ju gjort några missar på vägen. Till exempel så, när jag hade gjort en IVF så gick jag dagen efter på en dejt. Med en ganska bra, det var inte en Tinder-dejt utan det var liksom uppstyrt via kompisar. Det var ganska bra potential i den där dejten. Och... jag hade inte tänkt igenom konsekvenserna av att jag då var i en så kallad ruverperiod, säger man ju då. För då är man ju som om man är gravid. Eller man måste ju leva som om man är gravid. Så jag kunde inte dricka något alkoholmässigt då först. Så då blev det liksom, ska vi ta ett glas vin? Nej! Jag är, så liksom ljög jag ihop någon historia om att jag höll på med någon träningsmånad. Typ, så jag hade vit månad.
Det kan man väl ha.
Och då började han fråga jättemycket om det. Och då är grejen att man får inte träna heller. Så då var jag liksom tvungen att ljuga om det. Det blev så konstigt. Och då snurrade jag in...
Det är mental träning.
Ja, men då snurrade jag in mig hela tiden i att jag sa så här, ja, men jag har liksom en fysisk grej som jag ska berätta för dig vid tillfälle. Och sen fortsatte vi ju ses liksom och inledde någon form av relation. Och jag hela tiden refererade till det här hemska medicinska. Så han trodde ju att jag hade cancer. Så hemskt. Och sen blev det ju också då 2 veckor senare när vi hade liksom ganska intensivt dejtande. Så fick jag ju reda på att jag inte var gravid och blev väldigt ledsen. Och då trodde han ju liksom att jag hade fått något jobbigt cancerbesked. Alltså, det blev så dåligt för att jag... Och liksom, så att min tanke är ju att man bara ska köra öppna kort.
Ja, men jag liksom... är ju så här, typ patologiskt ärlig, brukar jag säga. Att jag liksom, jag skulle typ... Alltså jag tänker att om jag ska gå på Tinder skulle jag typ kunna skriva så här... I processen ska få barn.
Ja. Ja.
Ja. Det vet sig några andra som har gjort och upplever att de kanske nästan blir mer intressanta.
Jaså.
Men det som känns jobbigast är typ att ge upp dejtande.
Nej, jag trodde det. Om, ja, men alltså nu är det mer, nej, nu känns det jobbigast att jag ger upp mitt jobb och min karriär.
Men är det inte att du tänker att ditt liv ska förändras väldigt mycket?
Jo.
Jag är inte så helt säker på att det kommer göra det.
Nej.
Jag trodde ju också det.
Ja.
Att mitt liv skulle vara helt annorlunda. Som att det över en natt skulle bli något helt annorlunda.
Ja.
Mitt liv är exakt likadant som innan.
Aha.
Alltså på pricken likadant. Jag sover mer. Mm. Vilket är ju helt absurt. För det håller alla på att mata in. Du kommer inte få sova någonting.
Ja.
Och hon hänger med mig på allt. Jag gör precis exakt samma sak som jag gjorde innan.
Ja, jag får kanske göra.
Men det är klart, om du reser mycket så är klart att det blir en förändring. Men det behöver ju inte vara under en så jättelång period.
Nej.
Jag tror att det är ju som med allt som är okänt. Att då liksom, det är så svårt att föreställa sig hur det ska vara.
Ja, men det är också så att man vet bara hur folk, alltså till och med sådana som är i parrelationer, som såhär, nej men jag kan inte ta det här jobbet för det är liksom 40 övernattningar per år på andra ställen. Det kommer ju aldrig gå. Och såhär, och då, och jag som självstående då, hur skulle det bli? Och sen så har jag också tänkt på så här, hur ska man tänka med vad man måste typ ha koll på innan? För jag vet att du har nämnt i podden så här, att man ska se till att ha typ ett gäng som kan ställa upp typ. Och jag säger, ja, nu måste jag liksom preppa folk på att typ vara beredda på att ställa upp.
Ja.
liksom, men så här, och så är jag osäker på, ja, men så här, jag har många vänner tycker jag, men det är kanske få som jag tänker så här, ja, de skulle ge upp vad som helst för att kunna hjälpa mig i det här. Det känns ju som,
men det
att
där är också, jag tror att man måste lära sig att be om hjälp, det är det. För att det kan ju, jag menar, vad händer om du, alltså, om du föder barnet, förhoppningsvis, som du kommer få, och sen så händer det dig något, så du måste ligga på sjukhus i 3 dagar. Vem tar hand om ditt barn då? Lite har tänkt igenom de där grejerna. Men jag hade ju stött upp Baby Leave stödgrupp, en WhatsApp-trupp på 14 personer. Som då hade jag tänkt att från det att jag kom hem från BB, så om de då var 14 personer, om de tog 2 dagar var, så skulle jag liksom ha jour i 28 dagar, en månad. Mm. Och då skulle de antingen sova hos mig eller komma med mat till mig eller hjälpa mig att handla. Liksom. Jag har inte använt Baby Leave stödgrupp en enda gång.
Nej. Mm.
Liksom, jag kom hem från BB, sen gick jag och handlade och sen åkte jag tunnelbana och sen gjorde jag allt som jag precis gjort innan.
Mm. Mm.
Men så är det ju inte för alla, för en del blir ju rädda för att gå ut. Och liksom, det kan ju hända massa saker. Mm. Men jag tror bara att jag liksom bestämde mig för att vara tydlig med att jag behövde hjälp. Så är det som att när jag vet att den finns där, så behöver jag den inte.
Mm. Mm. Fan, okej. Okay, tänk då att jag... för just nu då är jag kanske väldigt stort behov av att vara själv. Det kanske inte håller i sig. Jag har ju ändå liksom haft en stor sexuell aptit, så att säga. men tänk sen om jag då får ett barn... liksom då ska man ha en dejt och ha med sig barnet. Mm. Liksom. Hur gör man den
processen? Alltså, jag träffade ju min då när jag var gravid. Liksom. Mm. Det är ju också så här... vi hade ju våra första interaktioner liksom, med en gigantisk mage mitt i vägen. Mm. Det var ju jättekonstigt. Och sen så kom hon och så... det här med att liksom våga ha sex igen efter förlossning och sådär. Som ju många väntar ganska länge med.
Mm.
Och på något sätt så han och jag har ju aldrig varit själva.
Nej.
Alltså hon har ju antingen varit med... antingen i magen eller liggandes precis bredvid. Jag tänker mig att om jag inte hade haft honom och nu... jag tror inte jag hade varit sugen på att dejta nu då. Men om jag ändå något hade dykt upp, då hade jag ju haft barnvakt åt henne.
Ja.
Det handlar ju så här, många vågar ju inte lämna bort sitt barn liksom på 1,5 år. Mm. Jag har redan sovit borta en natt.
Mm.
För att jag känner att för mig är frihet viktigt.
Mm.
Glad mamma, glad bebis.
Mm.
Har måste vi nog avsluta.
Ja, verkligen.
Ja.
Tyvärr.
Ja.
Det här kan verkligen man prata om länge.
Så spännande.
Men vi får göra en follow-up hur det går för dig.
Ja, absolut.
Mm. Vill du komma hit igen?
Ja,
vad roligt.
Vill du komma till mig också?
Ja, tusen tack.
Det är jag som ska tacka, det var ju superkul.
Superkul att du ville vara med.
Mm.
Och jag får fortsätta med mitt... men skicka gärna det där schemat.
Ja, och skicka tips på parterapeuter.
Mm. Hur hittar en dig, Silla, och din podd?
info@jagvillhabarn.com är vår mailadress. Podden ligger på alla ställen. Ja. Jag vill ha barn. Det är nog de bästa sätten att få tag på mig.
Man kan också följa dig på Instagram.
Ja, jag vill ha barn. Poddens Instagramkonto. Och sen har min lilla terapeutfirma ett konto som heter Samtala i Stockholm.
Okej. Okay. Mm. Men nu känner vi varandra så.
Ja,
då går det inte.
Då är det förbi.
Tusen tack.
Tack själv
för att du kom hit. Tack för Alice för att du delade så fint.
Ja, tack Isa.
Och lycka till nu.
Tack.
Vad spännande.
Hur ska detta bli?
Ah! Vet du, hur det än blir så kommer det bli bra.
Ja.
Det var det tryggaste du kunde få höra.
Ja. Ja, men, och så här, jag brukar prata om som en så här, sammanfattning. Mitt så här, livsmotto har varit så att jag ångrar hellre saker jag gör än saker jag inte gjort.
Ja.
Och det är väl så klassisk grej med barn. Att så här, ja, men, om jag provar så går det inte. Du har i alla fall provat. Men har jag liksom aldrig provat, kanske jag liksom, när jag är 50 på mitt kalas bryter ihop för att, eller kalas på en fest, för att jag inte har några barn.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.